Hallå, hallå. Varmt välkommen till veckans Vem är du? Som vanligt med mig, Joakim Falk. Tusen tack för att ni lyssnar och verkar gilla de här intervjuerna jag gör. Det är fantastiskt kul att höra att ni följer med varje vecka. Idag pratar jag, som jag nämnde förra veckan, med komikern Aron Flam, grundaren av podcasten Tes Knas, eller Till slut kommer någon att skratta, med Soran Ismail och Petter Bristav. Han är också mannen bakom det politiska satirprogrammet Folkets främsta företrädare, som just nu spelar sin tredje säsong på SVT Play. Vi pratar om allt från Arons uppväxt till rasism och feminism i dagens samhälle, och att Aron på ett eller annat sätt vill bli blå. Det är lite märkligt, men ni kommer förstå när vi rullar igång intervjun. Så vi kör väl direkt. Vi säger från Arons mammas lägenhet på Gärdet i Stockholm den 3 december. Här är Aron Flam. Du och jag dock. Du har ju dels levt nästan dubbelt så lång tid som jag.
Mm.
Hur känns det?
Jag reflekterar. Jag mäter inte mitt liv i Jocke. Förstår du?
Det gör jag.
Ja, jo. Men nej, jag har levt 37 år.
Mm.
Det är okej. Okay, I guess, I don't know. Jag hade väl hoppats komma längre.
Mm. Vem har inte det?
Inte bo hos min mamma.
Fast du bor inte hos din mamma. Du bor i hennes lägenhet, men hon bor ju inte här.
Nej, men det här är hennes lägenhet.
Mm. Hur känner du inför det?
Alltså, jag typ bryr mig inte längre. Men ja, det är klart att det är tragiskt liksom. Mm. Det blir inte tragiskt när jag hänger här själv dygnet runt. Det blir tragiskt först när jag går på barnkalas till min bästa kompis från gymnasiet, och han har två döttrar och är vd på ett biotechföretag och försöker hjälpa människor att bli fria från cancer, medan alltså, jag åker runt i ölhallar och drar liksom kukskämt för alkisar som hellre vill se band i finalen i tv. Ja, då blir det tragiskt liksom.
Mm.
Ja. När man står 11:30 på Hässleholms centralstation och väntar på nattåget till Stockholm efter att ha underhållit, eller ja, inte underhållit, men uppträtt för 150 stycken 75-åringar på Kristianstads teaterförening, som inte skrattade en enda gång, och 7 av dem gick separat de första 12 minuterna. Ja, då känns det tragiskt. Okay. När man hittar en Oxascan, alltså en sån här morfintablett vid trumset backstage på golvet, och så bestämmer man sig för vad har jag förlorat, och så bara sväljer man skiten.
Mm.
Så beställer man en whisky i baren och har en mysig kväll och försöker glömma vilken jävla patetisk förlorare man är liksom. Det...
Ja.
Det låter, men jag mår bra.
Det
tack
låter
för
som att
frågar.
Jag tänkte precis fråga det, att så här, hur mår du egentligen? Det låter som att du har en skitdag.
Nej, jag har inte. Jag har en bra dag.
Jag får väl säga varmt välkommen också kanske,
tack
till
tack.
Podcasten.
Tack.
Ska vi gå tillbaka i tiden, till begynnelsen? Var det en enkel förlossning?
Ja, när du frågade om begynnelsen trodde jag att du menade Big Bang, men
nej.
Mm.
Det vet
nej,
du.
Det var inte en enkel förlossning.
Nej.
Nej. Det var en jättesvår förlossning. Men jag hade redan kommit halvvägs ut ur min mor.
Ja.
Det fanns ingen väg tillbaks. Så läkarna var tvungna att hjälpa mig ut med sugklocka, vilket gjorde att jag fick ett conehead de första 8 dagarna av mitt liv.
Mm.
Och förstörde väl min mor så pass mycket att mina 2 yngre bröder förlöstes med kejsarsnitt istället.
Okej. Okay. Det är ju ändå bra att du vet det liksom.
Mm.
Har hon lagt över den skulden på dig?
Nej, det tror jag inte. Hon lagt över massa annan skuld på mig. Inte just den.
Okej. Okay. Men du växte ju upp i Bergshamra i Solna.
Mm.
Med dina 2 yngre bröder, som du sa, David och Ruben där.
Ja.
Hur var den uppväxten?
Ruben är något av en sladdis.
Mm.
Men jag och David hade väl en väldigt strikt uppväxt. Man var lugn och harmonisk. Vi fick höra ofta uppmuntrande ord som idiot eller din värdelösa odåga från våra föräldrar. När de var på dåligt humör kallade de oss färre saker. Men oftast så var de uppmuntrande ändå. Och när vi kom hem med fulla poäng på proven brukade de alltid säga: "Ha, fick du inga pluspoäng, idiot?" Och det gjorde mig till den balanserande individ jag är idag.
Okej. Jag har tänkt lite på det eftersom att vi känner ju varandra och jobbar en del med varandra. Du är ju en människa som, även när vi pratar om det här, så du har ju lätt för att gömma dig bakom skämt och humor.
Mm. Jag vet inte om det är gömma sig. Jag kan säga bara, det var inte speciellt mycket uppmuntrande ord i min uppväxt.
Nej, men du, men jag tänker att det finns det någonting som du tycker är jobbigt med att prata om det så att du alltid går åt det humoristiska hållet?
Nej, jag tycker mest bara, jag har pratat om det. Ja, Kai Müller som du också känner, som äger Beckholmen Film, han har faktiskt spelat in en timmes intervju med mig där jag pratar helt ärligt om min mor utan en enda punchline.
Okay.
Han tycker det blev jättefint och ja, det blir väl fint. Det är också lite tråkigt.
Mm.
Och det låter inte gnälligt, för jag konstaterar ju bara saker, eller jag bara säger så som jag upplevde det liksom. Men det är inte roligt, det är inte så meningsfullt heller, för det är liksom inte världens mest hemska uppväxt. Det är inte så att jag är Elisabeth Fritzl. Jag är lite tuffare än svenskar i gemen.
Mm.
Och svenskar i gemen har ju den mest absurda, lätta uppväxt man kan tänkas ha. Liksom.
Mm.
Ja. Det är ju liksom generationer av förlorare som bara växer upp i det här landet. Därför att de har ingen självdisciplin, det har de inte fått, deras föräldrar har ingen. Så de kan inte göra någonting egentligen. De nöjer sig med mediokra resultat. Alltså mer eller mindre så säger folk bra jobbat till varandra bara för att de har varit på jobbet i det här landet. Mm. Inte för att de har levererat någonting för guds skull.
Så du tycker det är uppmuntrande med idiot?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det är hemskt att säga till någon. Men man får väl ta livet med en liten klackspark, va? Man kan ju inte gå och gräva ner sig bara för att någon har kallat en idiot när man var liten.
Nej.
Kan man ju inte låta det definiera hela ens liv.
Nej, det är sant. Hur var du i skolan?
Jag vet inte riktigt. Det är nog en bättre fråga att ställa till mina klasskamrater faktiskt.
Okay.
Men jag var väl arg. Inte bråk mot de andra barnen, men bråk mot lärare väldigt mycket.
Mm-hmm.
Ja.
Var det en sån som tog klassens talan och så åt läraren att de gjorde fel?
Nej, jag tog min egen talan. Mot klassen, mot lärare, mot alla egentligen. Jag var alltid emot.
Okej. Okay. Det låter lite som
nu
man ser dig idag.
Ja, precis.
Har det alltid varit så alltså?
Mm.
Men var kommer det ifrån?
Jag vet inte. Jag går i psykoanalys 3 gånger i veckan, har gjort det 3,5 år. Vi har fortfarande inte kommit fram till vad det beror på. Men jag är i grunden kontrarian. Alltså, idag så sa jag i min analys att jag tror bara jag är ett tomt skal till människa. Och jag skapas först i motstånd till något annat. Mm. Så det är först när du kommer in här och ska intervjua mig som jag blir någonting, jag börjar existera. Och jag börjar existera i motsats till det du tycker, till det du säger, till det du gör på något sätt. Om man ska gå in på just den saken. Det finns ju fler delar av mig, kanske. Men det här var vad jag sa i analysen. Det man säger massor i analysen.
Funkar det då? Är det bra att gå i analys?
Nej, det tror jag inte.
Varför gör du det då 3 gånger i veckan?
Det är bra att ha regelbunden tid någonstans. Så man har liksom så här fast hållpunkt. Så inte hela livet bara i fritt fall hela tiden. Vilket det lätt blir om man jobbar inom media eller med komik eller skrivande.
Mm.
Då är det ju liksom från projekt till projekt. Det är väldigt lite rutiner, det är väldigt lite sånt. Sen är jag ju genuint nyfiken på om det finns något mer i mig än vad jag märker av. Än så länge, nej.
Hur kommer det sig att, för du och David har ju haft ganska mycket samma uppväxt. Och ni har ganska mycket samma uttryck i vissa.
Mm.
När man pratar med er. Men ni känns också som två väldigt, väldigt olika personer. Han känns lite mer positiv om man säger så.
Ja, men det har nog alltid varit. Han var nog, jag tror David var född positiv faktiskt. Han var en väldigt optimistiskt barn. Väldigt glatt barn var han.
Okay.
Jag var absolut inte så. Jag var ett väldigt argt barn. Ledset barn.
Vad var du ledsen över?
Jag vet inte. Ja, faktiskt. Riktigt. Men David tror jag alltid, han var charmigare, gladare. Sen så hade han ju piss också liksom.
Mm.
Och det tog sig också uttryck, kanske delvis på grund av att han tittade på mig eller någonting. Att jag liksom, att han var bråkig ett tag.
Mm.
Men vid något tillfälle så bestämde sig David för att nej, men det här är inte min, det här är för jobbigt för mig.
Mm.
Eller jag vill inte vara så här. Så önskade han sig faktiskt av mig och Ruben 3 böcker i hur man förhandlar och kompromissar med människor. istället för att skrika på dem. För det kunde han ju redan. Säker på att det finns någon självhjälpsbok om hur man skriker på människor. Men så jag köpte dem och tog dem. Kostade typ 700 styck. Det är så här riktig proffslitteratur i förhandlingsteknik och kompromissande eller vad det nu är. De plöjde han igenom och sen dess så är han den slipade, socialt kompetente man du har träffat idag.
Okej.
Okay. Men som sagt, jag tror att han biologiskt hade grundförutsättningarna för det.
För det skulle aldrig funka på dig? Läsa en bok eller tre?
Jo, alltså jag har ju läst massor med böcker.
Ja, men jag menar de böcker han läste för att bli den socialt slipade människa jag har träffat.
Nej, men jag är inte så intresserad.
Nej. Varför inte?
Ja. Jag är ju bra på det jag gör.
Mm.
Det här med att vara obstinat eller motvals eller kontrarian som jag kallar det för.
Mm.
Passar ju mig, helt enkelt. Och det är ju min inkomstkälla. Alltså jag har ju gjort mina personliga nackdelar till fördelar. Och det tyckte jag om att göra. Därför att det första de sa på den första lektionen vi hade på ekonomlinjen var: på en fri marknad så ska alla fokusera på att sälja sina komparativa fördelar. Då tänkte jag, om alla gör det så låter det som det blir mycket konkurrens. Kanske skulle pröva att sälja mina nackdelar. Och sen har jag ju försökt göra det och det har ju funkat. Det är dessutom att göra någonting i motsats till någonting annat.
Mm. Så som du är som person.
Mm.
Men jag tänkte vi skulle prata om det också. Din pappa är ju ekonom. Och du gick ju lite i hans fotspår där. När du har ju en master i ekonomi.
Fast jag är finansiell
ekonom.
Ja, jag är finansekonom och han är nationalekonom. Den yngsta brodern Ruben är nationalekonom också.
Mm.
Och mellanbrorsan är marknadsekonom. Nej, det är väl bara det här gamla judiska ordspråket att om du inte vet vad du, om du inte har någon talang kan du alltid göra affärer typ. Eller liksom om du inte vet vad du vill göra så är ekonomlinjen linjen för dig.
Så du spär på de antisemitiska fördomarna?
Jag behöver inte vara antisemitiska, men jag tror att de flesta som läser på ekonomlinjen är verkligen, alltså de allra flesta är inte sådana som har drömt om att bli revisorer sedan de gick på dagis. Förstår du? Utan det är ju så här, ska jag bli jurist? Det verkar jobbigt. Ska jag plugga till läkare? Jag vet inte om jag har drivet. Vad ska jag göra? Jag behöver en utbildning som funkar lite till vad som helst. Ekonom.
Ja. Det känns ju som att det finns rätt mycket både karriär och pengar att hämta i, om man har en master i finansiell ekonomi.
Det gör det nog. Jag erbjöds ett jobb på Goldman Sachs så fort jag var klar.
Okej.
Okay. I London.
Men det
tackade jag nej till. Och skrattade åt den som ställde frågan. Spontant alltså. Skrattade.
Men du gillar ju... Du hade ju din gamla tagline, din gamla Twitter-tagline. Att bygg med en bro ska jag visa dig en brand.
Mm.
Startade det där, eller har du...
Vad menar du?
Där när du skrattar åt folk som vill ge dig väldigt högbetalda jobb.
Nej. Alltså det där formulerade jag innan jag ens visste att det fanns ett liknande talesätt på engelska som lyder "Let the bridges I burn light the way". Också väldigt vackert. Väldigt, väldigt vackert.
Väldigt poetiskt.
Jag bytte den där taglinen. Den där skrev jag bara, den där "bygg mig en bro, jag visar en brand", därför att jag tyckte den passade in på mig.
Mm.
Innan dess hade jag ju ett latinskt valspråk som jag har konstruerat själv. Vecchi volvitur fumave.
Vad betyder det?
Jag meckar, jag rullar, jag rökte.
Det passar ju
nu har jag bytt igen. Därför att Micke Lindgren sa till mig att du måste byta tagline. Därför att det går inte att anställa dig med den tagline. Det går liksom inte att jobba med dig. Ingen vill jobba med dig. Okej, så byter jag tagline och nu är det "so cute. It's like watching a puppy fuck a baby".
Och det är bland det roligaste som jag har läst
tack,
på Twitter på länge.
Tack.
Jag gillade den väldigt mycket. Men vi pratade ju om det att du blev erbjuden jobb välbetalt som finansekonom.
Mm.
Och skrattade rakt i ansiktet på den som erbjöd dig det.
Mm. För jag tänkte så här att ekonomlinjen, jag tänkte så här, mina föräldrar och min familj vill att jag har en akademisk utbildning, så gör man i min familj. Men, och då tänkte jag så här, redan innan jag började tänkte jag, ah, men fan då gör jag den. Det spelar ingen roll vad det är, jag bara gör den. Och sen kan de vara tysta och så gör jag vad jag vill. Så jag visste ju redan när jag pluggade att det här kommer inte jag vilja jobba med. Liksom.
Okay.
Jag visste att jag ville skriva. Det har jag alltid vetat, eller vetat väldigt länge, sen 1989 i alla fall.
Vad hände 1989 som gjorde att du visste att du ville skriva?
Berlinmuren föll. Då dog min dröm om att bli hemlig agent.
Okay.
Inte för att hemliga agenter slutade finnas, utan för att 90-talet kom mest att handla om industrispionage och jag var intresserad av ideologiska krig mellan öst och väst. Inte liksom att kolla i någon företagsdator efter något intressant chip.
Mm. Men du pluggade ju också filmvetenskap.
Mm, det var för min egen skull. Intresse.
Men känns det inte... Alltså, inget av de här sakerna du har pluggat har du velat jobba med?
Jo, film. Du vet. Och medans jag pluggade så både ekonomi och film så tänkte jag att men tillsammans, om jag inte kan försörja mig på skrivande direkt, så är filmproduktion kan jag tänka mig.
Mm.
Men det här var ju innan jag förstod att filmproduktion går ut på samarbete och teamwork.
Okej. Okay. Men hur kommer det sig att det blev humor då? Det var ju ändå skola. Alltså högskola i 8 år.
Mm. Ja, 6 år var, tror jag.
En master är väl 5 och en kandidat är väl 3?
Ja, men jag läste mycket samtidigt.
Okej. Okay.
5,5 tror jag pluggar faktiskt.
Det känns som att du är rätt intelligent då.
Nej, men jag är väldigt studiesmart. Eller jag var i alla fall när jag var yngre och jag hade fokus som en samurai.
Mm-hmm. Mm.
Och jag tyckte det mesta var intressant, vad jag än läste. Tyckte jag var på något sätt intressant. Kanske inte min favorit, men det fanns nog intressant i nästan allt jag läste. Tyckte jag.
Du är intresserad av kunskapen?
Ja, för kunskaps egen skull.
Okej. Okay.
Mm. Vad var frågan egentligen?
Hur kommer det sig att det blev humor?
Åh. Ja, jag tycker ju att det är slump.
Okej.
Men det är ju inte sant alls. Utan jag har alltid älskat humor. Det har alltid varit en försvarsmekanism för mig. Både som försvar mot människor som retar en. Eller försöker reta en. Och att jag fick ju läsa böcker när jag var liten. Så jag läste väldigt mycket humoristiska romaner.
Mm.
Som det produceras för kanske inte så många sådana nu för tiden, men det gjorde det då, det fanns väldigt många. Mycket P.G. Woodhouse, mycket Svarte Ormen, det är tv som jag fick titta på då. Just Svarte Ormen fick jag titta på.
Var det...
Monty Python-filmerna fick jag titta på.
Men var det saker du inte fick titta på?
Ja, allt annat.
Vad då för något? Varför?
Mina föräldrar trodde inte att det var bra för barn att titta på tv.
Okej. Okay.
Eller leka med datorer. Därav min tekniska inkompetens.
Men din lillebror, han
Ruben,
fick...
Ja, de var jättestrikta mot mig och David. Men Ruben är ju sladdisen liksom. Vid det laget hade de typ slutat bry sig. Så Ruben har helt andra... Tror jag, en helt annan uppfattning av sin uppväxt. En helt annan uppväxt än vad jag och David hade.
Mm.
Sen fick jag ju ingen jobb.
Nej.
Alltså, jag jobbade som frilansande managementkonsult och affärsplanskrivare ett tag. Och sen så skrev jag allt möjligt. Det gick inte så bra för mig som skribent. Jag är inte en sån person som folk unnar framgång. Och jag är inte en sån person som folk vill umgås med speciellt mycket. Jag tror inte jag är en sån person som folk vill ha i sitt team. För att jag är för motvalls liksom.
Mm-hmm.
Och till slut så blev det bara humor. Alltså det fanns inte så många andra plattformar jag kunde existera på.
Okay.
Där man fick uttrycka sig på det sätt jag gör.
Mm.
Snacka om de saker jag vill snacka om. Mm. Det var i princip bara stand-up där det gick. Det var det enda utrymme där jag fick en plats.
Gillar du det fortfarande?
Jag älskar att skriva stand-up och bitvis att uppträda. Kanske vart 20-30 gig. Och sånt. Men skrivandet kommer nog aldrig lämna mig. Liksom.
Nej. Men du känns ju som en människa som är rolig men sällan har kul.
Mm, det blir ju så roligt som man gör sig, sa någon vis person, tror jag. Jag vet inte. Kan ha varit en dum person. Nej, men alltså, jag tror inte det finns någon universell mening, Jocke. Man får skapa sig sin egen mening.
Mm.
Jag försöker ju göra det liksom hela tiden, varje dag.
Men tänker du inte att så här...
Jag har försökt dränka mig i duschen, men det är skitsvårt.
Du måste köpa ett badkar.
Kanske måste jag köpa en egen lägenhet först.
Mm, kan vara det också. Du är ju en människa som känns som också... När man känner dig så vet man att du alltid jobbar. Jag tror att bilden av dig är att du inte jobbar. Eller liksom att du tar allting med en klackspark. Du kommer till TS Knas och bara spelar in.
Ja, men det gör jag till TS Knas, kommer jag bara spelar in. Jag förbereder mig inte för det.
Men jag tror att det är en bidragande faktor till att man tänker att du gör det även annars också. Eftersom podcast ofta är någonting som speglar den
Ja, nej, alltså, nej, alltså T.S. Knas var ju specifikt för mig från början ett experiment i att inte ha kontroll, att inte vara förberedd. Jag försökte ju få dem att förbereda sig, att ha kontroll, för jag kan inte släppa. Jag är ett kontrollfreak, det vet väl du, du har ju jobbat med mig.
Ja.
Jag accepterar inte människor som kommer in och tror att arbete handlar om att sitta ett visst antal timmar. Arbete handlar bara om resultat. Det är det enda jag bryr mig om.
Mm.
Ja. Och om man inte kan leverera resultat, då suger man. Alltså, jag vet att det inte är rätt att säga så. Och jag mår inte bra för att jag känner så för mig själv. Alltså, jag har prestationsångest hela tiden, men det driver mig framåt också.
Mm. Du är ju en person som har ett starkt mörker i dig. Eller?
Jag vet inte om det där är sant. Jag tror bara att jag inte väjer för det lika mycket som andra människor.
Okej. Så du tror att alla andra bär på ett lika stort mörker, men som förtrycker det mörkret?
Ja, är det orimligt?
Nej, absolut inte. Men ser du dig alltså som en ärligare människa än alla andra?
Nej, det gör jag nog inte. Alltså, jag gjorde det till min livsmission ett tag i mitt liv att bli ärlig, att vara ärlig. Därför att, som den här rasisten i Soran Ismails Absolut svensk säger i slutet av första avsnittet, att leva ärligt är att leva fritt. Jag brukade tro på det. Jag identifierade mig med honom. därför att jag tror att eftersom jag har alltid haft lätt för ord, så tror jag att jag har kapacitet att vara en väldigt bra lögnare. Och eftersom jag har övertygelse i min röst och min blick, så har jag ännu mer kapacitet för att vara en bra lögnare. Lura inte bara andra utan även mig själv. Och det tyckte jag att jag gjorde under en stor del av min barndom och tidiga ungdom. Och så äcklades jag så mycket av mig och mina misslyckanden och mina lögner att jag gick åt helt andra hållet. Jag är ju en extrem person liksom. Så jag blev liksom jag försökte vara superärlig. Men ärlighet är en sak och sanning är ju en annan sak. Om det nu finns en objektiv sanning. Sånt kan man ju sitta och diskutera hur länge som helst.
Men ärlighet,
jag strävar efter att vara ärlig.
Men för ärlighet handlar väl om din uppfattning av någonting. Mm. Din sanning av någonting.
Ja, så kan man se det.
Berätta den.
Ja, så kan man se det.
Hur kan man annars se det?
Man kan se det som att det finns en absolut sanning någonstans. Eller att det finns något som är ärligt.
Ja.
Ja. Eller verkligt. Jag är inte säker på att det finns. Men man kan se det så om man vill. Om man vill ha den diskussionen. Och det brottas jag med hela tiden.
Men du är ju aktuell med FFF nu, Folkets främsta företrädare, säsong 3.
Ja.
På SVT Play.
Ja, vad tycker du?
Jag tycker att det är bra att ni har ändrat formen till att det blir veckoaktuellt i början, fast ämne, och sen sketchartat i slutet. Det längre formatet funkar.
Det kommer funka bättre den här veckan.
Jag tror att det också funkar bra när ni gör så, alltså att ni har möjligheten att göra det till ett panelprogram, alltså liksom till att ta in sketch, alltså göra sketchgäster, göra det likt The Daily Show liksom, att man tar in de sketcherna blir liksom en livekänsla på.
Ja, det vore fantastiskt. Men jag tror att SVT vill nog hellre ha en urvattnad version av parlamentet som liknar SNN News väldigt mycket.
Ja, men det skulle väl inte vara helt otippat att det är SVTs grej.
Nej.
Men jag tycker att så länge som du är där och trycker för din sak.
Jag skriver ju manuset.
Ja.
Men även Davids och Louise kommentarer, det vet du ju.
Mm. Men hur tycker du att det går då?
Jag tycker de första två avsnitten var manusmässigt bra men formmässigt skit.
Okej. Okay.
Jag tycker det tredje avsnittet var formmässigt bra men manusmässigt skit. Och jag tycker att det fjärde avsnittet som släpps nu på, alltså imorgon, från det att vi spelar in det här, men det behöver inte betyda att du sänder det här då, men ja, är manusmässigt bra och formmässigt bra. Och det är synd att vi hittade det här sättet att göra det på först fjärde avsnittet.
Men så är det väl alltid. Det är väl alltid en ständig utveckling.
Mm, jo, absolut. Men man kunde varit mer klar från början kanske. Då hade det varit mer fine-tuning under vägen. Nu är det liksom som att det har varit dramatiska förändringar från avsnitt till avsnitt. Liksom.
Mm. Du pratade sist när jag såg dig uppträda med stand-up om att du hade blivit degraderad.
Mm.
Att du hade blivit flyttad till kanten och Louise blivit placerad i mitten, som var din roll från början.
Mm.
Tyckte du att det blev bättre eller sämre av det?
Mm. Jag tror att det blir bättre. faktiskt.
Det tyckte jag faktiskt att det blev.
Nej, men jag håller med dig. Det blev bättre, men det kändes fortfarande förjävligt.
Men för det här är väl ditt format från början?
Korrekt. Men ibland, alltså jag tar ju in andras åsikter. Inte okritiskt, verkligen inte. Och inte utan att skrika och bråka. Men om någon har rätt så har de rätt. Och då blir det väl till slut så, antar jag. Och just det här fallet så är det så att Louise är en varmare karaktär att ha där. It makes more sense att hon sitter i mitten.
Vad är det som i ditt skapande inspirerar dig?
Väldigt mycket att jag ska dö någon gång. Och att jag vill lämna efter mig något. De som inspirerade mig från början, liksom världens största författare och tänkare framför allt. Olika typer.
Vilka då?
Alla vita män.
Okej.
Okay. Så alla av dem var vita män.
Ja.
Jag tror det i alla fall.
Vilka är dina favoritkreatörer idag?
Jag gillar Michel Houellebecq som författare. Det var det.
Det var det.
Det tror jag är en av dem som kommer sticka ut de kommande 100 åren. I övrigt så inte så jättemycket. Faktiskt, jag gillar Alan Moore väldigt mycket. Älskar Alan Moore faktiskt. Det är han som har gjort Watchmen och V för Vendetta. Honom älskar jag. Sen dog Terry Pratchett förra året. Jag älskade Terry Pratchett. Där har du det. Det är humoristiska romaner. Också folkbildande. Jag gillar Jon Stewart, Colbert, John Oliver.
Det var några fler alltså.
Ja, men vita män. Vi är fortfarande på vita män.
Vita män, ja. Okay. Varför tror du att det är så då?
Jag gillar Doug Stanhope. Jag gillar Bill Hicks väldigt mycket. Tom Lehrer. Varför är vita män? De gör väl bättre saker än alla andra, I guess.
Det kan väl diskuteras kanske.
Alltså, det kan diskuteras. Absolut, vi kan diskutera det. Men än så länge så är det mer eller mindre satt. Därför att resultatet talar för sig själv. Mängden som är producerad av vita män jämfört med kvinnor och andra minoriteter är enorm, faktiskt. Och ja, nej, minoriteten av kvinnorna fick kanske inte göra det.
Nej. Det är väl lite det jag tänker. Att...
Men vad hindrade dem? Hade de ingen tryckpress? Nej, för en vit man uppfann tryckpressen. Då kanske de skulle uppfunnit en egen tryckpress. They did not.
Ja, jag tror inte alla håller med dig om de här sakerna.
Det nej, kan nästan, ingen håller, med, nästan ingen håller med mig. Men just, det här är ju spännande dagar, Jocke.
Ja?
I Sveriges historia, i den moderna historien. Mer spännande än det är just nu blir det faktiskt inte. Utan det är otroligt spännande. Och en av de saker man kan märka i Sverige senaste veckan, det är ju att svenskar har fått omvärdera vad en rasist är. Det märks väldigt tydligt att det klarade inte svenskarna av. För varenda person jag har mött och varenda publik jag har sett senaste veckorna är människor som helt har resignerat från den politiska arenan. Liksom. De hade inga problem med att skriva grejer på Twitter och Facebook att de stötte det ena eller det andra och byta färg på sina profilbilder eller till någon flagga om det hände någonting här eller där. Men när det väl blev riktiga problem, när det kom till kritan, då klarade de inte. All luft gick ur dem. De bara sjönk ihop. Så gick de tillbaka till tvn, där de ändå var. Och det leder fram till en väldigt, väldigt intressant sak. Det är nämligen så att svenskar har förlorat en av sina största livslögner. Att vi är en humanitär stormakt. Att vi alltid hjälper till. Att vi är goda människor helt enkelt. Den här lögnen har vi varit tvungna att släppa. Men vi har några kvar, eller hur? Några lögner går svenskarna fortfarande omkring med. Som skapar vår verklighet. En av dem är vår syn på just genusvetenskap. På jämställdhet. Hur vi ska nå dit. För det tror jag alla är överens om. Att vi ska nå till jämställdhet och jämlikhet. Det vore ju jättebra.
Absolut.
Om alla hade så lika förutsättningar som möjligt. Men det betyder inte att man har lika utfall i livet. Det är någonting svenskar måste släppa. Alla får inte samma utfall. Alla kan inte få samma utfall. Takes all kinds to build a world. Liksom. Feminismen kommer nu bli... Den svenska statsfeminismen, så kan man kalla den för. Det kommer nu bli den enda riktigt stora snuttefilt som svenskarna har kvar. Nu när kriget mot narkotika knakar i fogarna och vår humanitära stormakt har rasat ihop som ett korthus. Då finns det bara en enda sak kvar vi kan klamra oss fast vid. Och det är den här extremt infantila, millimeterrättvisestyrda bilden av vad jämställdhet är.
Mm. Men hur ska
som
man
bygger
lösa
på
det?
En inkorrekt intersektionell analys av situationen.
Okej. Okay. Men hur skulle du säga att den korrekta analysen ser ut då?
Jag kan ta ett exempel om du vill.
Ja?
Jag skrev ett skämt om att Åsa Romson grät på sin presskonferens när hon tvingades stänga Sveriges gränser.
Mm.
SVT ville inte att jag skulle sända det skämtet. Därför att de såg det som att jag var en man som gav mig på en gråtande kvinna.
Mm.
Mm. Så kan man tolka det, eller?
Mm.
Eller så kan man tolka det som att det är en yrkesverksam komiker som tjänar mindre, som har mindre makt, som angriper Sveriges vice statsminister.
Mm.
Mm. Och det är den korrekta bilden. Det är en komiker som angriper vice statsminister. Hens kön är ovidkommande i det här fallet.
Mm.
Mm. Men det är inte den analys som de flesta gör när det kommer till skämt om Åsa Romsons gråt.
Nej.
Nej. Patetiskt.
Hur ska man komma runt det då? Hur ska man lösa det?
Nej, men det handlar ju bara om att folk tänker till. Alltså att bara för att någon är kvinna eller man så betyder det ju inte automatiskt att den har en viss maktposition, utan du får se till andra faktorer också. När Kringlan Svensson ger sig på Åsa Lindeborg, ja, då är det en vit man som kanske näthatar mot en ensamstående mor. Mm. Det är möjligt. Eller så är det en alkoholiserad, svinförbannad trött komiker på morgonkvisten som också är typ full, som ger sig på chefredaktören för Sveriges största kultursida. Åsa har ju otroligt mycket mer makt än Kringland.
Absolut.
Ja, så när du tar bort kön ur den här analysen och fokuserar på det som faktiskt räknas, det vi pratar om, makt, ja, då är det inte så könsbundet som folk vill tro. Och det är någonting som egentligen måste avgöras från fall till fall. Du kan inte göra den här mycket enkla, nästan fördomsfulla generaliseringen att bara för att du är kvinna eller svart så har du mindre makt. Än vad? Än vilka? Än andra kvinnor? Än andra män? Alltså det är liksom, man får tänka lite, men det gör inte människor, för de är dumma djur.
Men har du märkt av mycket den här kringlandssyndromet? För det blev ju en häxjakt på speciellt manliga komiker.
Varför tror du att jag just har tagit upp det här med att feminismen är den enda snuttefilt svenskarna har kvar? Varenda publik jag har mött så märks det att det sista heliga området är kön. Plötsligt så går det bra att skratta åt mina narkotikaskämt.
Mm.
Det som jag kämpade med de första 7 åren, det tystnade alltid. Hela rummet tystnade när jag började dra narkotikaskämt. Tydliga skämt. Tydliga skämt var det. Ingen garva. På grund av svenskarnas groupthink, att de alltid går in i den här flockmentaliteten där alla ska tycka samma sak, där de inte kan ha en egen unik tanke, där alla saknar ryggrad, de kan liksom bara smälta ihop till en enda stor grå massa liksom, där de inte behöver tänka överhuvudtaget. De tyst var det, ja. Sen plötsligt för något år sedan när USA började ändra sig, ja, då går det bra, då är det okej, okay. Så den börjar knaka i fogarna, nu är det plötsligt okej, okay. Ja, jag har dragit massa så här känsliga skämt om rasism i Sverige, eller antisemitism också ett bra exempel. Där har du ytterligare en grej, det kommer aldrig gå in i svenskarnas huvuden.
Men då att antisemitism finns? Eller?
Antisemitism just.
Ja, att det finns.
Ja, precis. Och hur den ser ut och vad det är. Mm. Och att den är större i muslimska minoritetsbefolkningar i europeiska länder än vad den är i den svenska majoritetsbefolkningen, till exempel.
Mm.
Ja. Så där har du ytterligare en sån där grej, men det jag märkt är liksom att så fort jag går in på genusmaterialet, det är knäpptyst nu. Knäpptyst.
Här handlar det om att folk inte vågar.
Mm. De vågar inte opponera sig mot något de vet är fel.
Mm. Kan det vara så att de inte tycker att det är roligt?
Ja, absolut. Det kan vara så att de inte tycker att det är roligt därför att det krockar med hur de vill att världen ska vara. Att det går stick i stäv med vad de har lärt sig att de ska tycka. Så kan det vara. Absolut.
Men för dem, det finns ju, eller i alla fall de komiker jag har sett som kört mycket så här, ja men genusskämt och om det, så har det ändå gått.
Hur gick det för mig i torsdags?
Hyfsat. Bra.
Ja, det gick bra.
Väldigt bra.
Men det var också en väldigt speciell publik, för det var jag, Evelyn Mok och Mr. Cool på samma bill.
Mm.
Ja, så det drog ju, ja, 90% unga killar som bara törstar efter att någon ska säga någonting annat än det de hör i skolan, läser i tidningarna, ser på nyheterna, läser på nätet, hör av Sara Larsson. Alltså, nej men, alltså jag, inget ont mot henne eller någon i hela den här nya feministvågen, men så det, så här, kom igen, för alla är det ju uppenbart att vill du jobba med media i Stockholm eller kultur eller slå igenom, det enklaste sättet är ju att vara en ung tjej, gå ut och säga ja, jag är feminist. Alltså varenda bio på hela jävla Instagram är ju jag är feminist. Till och med killar är så här, jag är feminist.
Mm.
Ja, vad betyder det för dig? Varför är det så viktigt för dig att du sätter ut just det? Det är det första du vill kommunicera till andra människor. Varför? Varför är det här det första som ska kommuniceras?
Men det handlar ju om...
Nej, att... varför, Jocke? Jag vill ha ett svar.
Ja.
Ja?
Ja, det handlar ju om att människor vill passa in.
Mm, precis. Mm.
Sen så att vara feminist handlar ju om att man vill att alla ska ha... Att det ska vara jämställt och att det ska vara lika för alla.
Ja, alltså jag har ju trött, eftersom jag är liberal eller vad man ska kalla det för. Jag har alltid kallat mig individualist, och så tycker jag att alla de där andra positiva ismerna, inte de negativa, de positiva, ingår i det.
Mm.
Mm. Att alla individer ska ha någon sorts lika förutsättningar när de kommer in i samhället.
Jo, men det här, det som vi pratar om nu handlar ju bara om...
Kön.
Om ordet. Nej, det som du precis
beskrev...
Nej,
det handlar inte alls bara om ordet.
För det som det handlar om är att om du kallar dig individualist, du vill ju fortfarande det som feministerna vill.
Absolut.
Ja, mm. Så då handlar det ju bara om vad du vill kalla dig och... Nej. Vad de vill kalla sig.
Nej, det gör det inte.
Okej, vad är skillnaden?
Skillnaden är precis det du just sa, nämligen att det handlar om att de vill tillhöra någonting. Det handlar om att man vill känna samhörighet. Det är som när svenskar säger att de är lite vänster. Det är kod för jag är god. Fast de är inte goda. De gör inget. Det enda de gör är att kalla sig lite vänster. Eller feminist. Eller jag är mot narkotika. Eller jag gillar inte krig. Nej, men vem fan gör det? Är du dum i huvudet? Behöver inte ens säga det. Kom inte med självklarheter. Får jag sparka dig i ansiktet nu? Inte du, Jocke, men den här imaginära personen som ju sa alla de här sakerna. Jag sparkar den i ansiktet. Det får jag, för jag har hittat på den.
Ja, jag vet inte hur bra det där skämtet gick genom hörlurar och
det gick utmärkt.
Andra plattformar. Ja. Vill du fortsätta raljera?
Jag vet inte.
Du får, om du vill.
Jag är på stridslustet humör för tillfället, men det är ju för att jag är uppe i den här intensiva produktionsperioden där jag liksom läser väldigt mycket nyheter och kommer på väldigt mycket elakheter om våra ledare och företrädare. Liksom.
Och inte få säga dem i SVT.
Vissa, alltså det här senaste avsnittet tror jag fan går igenom, för allt är uppe i luften nu. Folk har panik, de vet inte vad som pågår. Alla politiska partier har nu antagit SDs politik, vilket betyder att vi svenskar, vi kan välja mellan Sverigedemokraterna och sverigedemokratisk politik. Det är de två val vi har. Mm. Sverigedemokrati eller sverigedemokrati. Vad väljer du, Jocke?
Ja, du. Det är för jävligt.
Mm. Det är det.
Jag frågade en vän till mig igår när jag sa att jag skulle intervjua dig idag om vad han ville att jag skulle fråga dig.
Mm.
Och han sa han tycker att du alltid vill framstå som ond.
Mm.
Och han undrar varför. Stämmer det här?
Nej, absolut inte. De är bara väldigt, väldigt ovana vid att folk inte anpassar sig så att deras känslor inte ska bli sårade.
Mm.
Mm. Jag är inte det minsta ond. Jag ser inte mig själv som ond på något sätt. Eller ja,
alltså,
jag tycker att jag gör dåliga... Nej, ibland är jag snäll, ibland är jag dum, ibland är jag elak.
Ja, det är klart att alla människor har alla typer av...
Ja, precis.
Hela graden av spektrat.
Nej, jag tycker inte det. Sen så kanske vissa tycker att jag är för rak eller säger saker som är för ska man säga, svartvita ibland.
Mm.
Mm. Men jag ser mig inte som ond. Jag kastar mig inte som ond. Utan det är deras uppfattning om någon som har svarta kläder och säger hemska saker. Mm. Det är att den personen är ond. Medan sanningen är den att den som är ond, den har på sig en kostym från Cerutti och jobbar på Wall Street.
Mm.
Eller liksom har pluggat på Eton och sitter i en regering i Sydamerika. Alltså, det här, ja, nej, jag håller bara inte med, helt enkelt. Det är inte första gången jag hör det. Nej. Men det gör mig lika förvånad varje gång, faktiskt.
Mm.
För det bygger på en sån naiv föreställning om vad som är ont och gott.
Mm.
Det betyder ju att Jimmy Åkesson är god, bara för att han har en blomma i kavajslaget och klär sig ordentligt och är vattenkammad och uttrycker sig utan svord. Vad är godhet för dem egentligen? Vad är godhet för de här människorna? Har de reflekterat över det? Tror du det? Jag tror inte det.
Nej, kanske inte. Jag tänkte att vi skulle gå över till någonting helt annat också. Jag vet, första gången vi träffades och när vi lärde känna varandra, anledningen till att jag blev också väldigt intresserad av dig var för att du pratade om att du ville bli blå.
Mm.
Och då inte liberal.
Nej.
Utan alltså fysiskt blå, ja, i huden.
Ja. Cyan.
Som
helst.
Avatar.
Ja, precis. Eller de är lite för... Jag gillar deras hudfärg jättemycket. Alltså verkligen. Men det är väl mitt andrahandsval. Mitt förstahandsval är cyan, liksom poolblå.
Alltså...
turkos.
Ja. Som Zäta, pastan. De är turkos.
Ja, nej, det är lite för mjackigt.
Okay.
Lite för blekt.
Okay.
Ja, lite mer stuns i det vill jag ha.
Okej, men berätta då, hur ska det här gå till och varför är det så viktigt för dig att vara blå i huden?
Jag tycker att det är snyggt. Det är ett estetiskt val, framförallt.
Det är väldigt annorlunda.
Ja, fast inte så annorlunda som man kan tro längre. Det finns några genetiska sjukdomar som gör att hjärnet typ inte oxideras ordentligt i blodet och då blir man blå. Det fanns en familj i USA på 1800-talet, början av 1900-talet där ungefär 70% av alla som föddes var blåa.
Men alltså blir man blå över hela kroppen då? Eller
ja,
fläckvis?
Blå. Nej, över hela kroppen blå. Och sen så hittade jag ju ett sätt att göra det här. Och det var ju blåa M&M's.
Mm.
Innehåller ju ett industriellt färgämne som heter Brilliant Blue G.
Okay.
Och det här färgämnet var en av många substanser man prövade för att se om det kunde läka skadad ryggmärg. Vad man gjorde var att man... hade ett gäng vita möss och sen så inbillade jag mig att man gav dem ett karateslag över ryggraden så att den knäcktes, och sen så gav man då vissa av dem Brilliant Blue G och vissa av dem fick något annat för att se om det funkar. Och det funkar, ryggmärgen läkte på de här mössen.
Okej.
Ja, men bieffekten var att de blev blåa, de här vita mössen. Supersöta blåa små möss. Supersöta. Och sen så stötte jag på ett fall i Australien för massa år sedan. Alltså jag har bara läst journalen, alltså fallstudien så att säga. En stackars svårt CP-skadad flicka som inte kunde kommunicera ordentligt med omvärlden, som blev blå. Och då trodde de ju att hon inte fick syre.
Mm.
Och sen så började de liksom ge henne elstötar och hjärt- och lungräddning och sådär. Men sen visade det sig bara att det hade kommit in lite sån här Brilliant Blue G i hennes dropp. Så hon blev blå i 24 timmar och sen när de bytte dropp så slutade hon vara blå. Hon var ju lite blå av blåmärkena från alla återupplivningsförsök givetvis. Men hon kunde inte kommunicera även efter att hon hade blivit normalfärgad igen. Så vem vet vad hon tyckte.
Mm. Men hur ska du göra? Alltså, kan man få tag i det här? Kan du få tag i det?
Ja, det går att få tag i det. Brilliant Blue G är liksom inte svårt att få tag på alls.
Okay.
Så det skulle jag nog kunna ge mig själv i väldigt höga doser. Men det är ju en tillfällig blånad liksom.
För det är inte så att du måste bryta din egen ryggrad, utan det är bara en bieffekt att du får stärka.
Precis, alltså jag tar den oavsett. Men den kan ju ha andra bieffekter som vi inte vet någonting om. Om man tar dem i så här höga doser och sådär.
I samband med annan narkotika.
Det tror jag inte spelar någon större roll i det här fallet. Jag tror det kan finnas bieffekter ändå.
Mm. Du tycker ju själv att du har en väldigt nykter inställning till droger.
Japp.
När började det här?
Typ 12 kanske.
12?
Ja, något sånt.
Det är rätt tidigt, även för alkohol liksom. Och då var det väl inte ens det?
Jo, min första fylla var ju på en bat mitzvah. Barnchampagne influgen från Frankrike. Smaka saft, ingen av barnen fattade hur fulla de blev. Typ 5-6%.
Okay.
Superpackade blev vi.
Jag var så bakis dagen efter. Sen drack jag inte på massa år.
Nej. Mm.
För jag tyckte inte om det där. Jag började leta efter andra droger istället. Okay. Som kanske hade mindre skadeverkningar och var roligare.
Vad hittade du då?
Hasch hittade jag. Mm. Sen hittade jag LSD. Mm. Sen har jag väl prövat mig igenom det mesta. Liksom.
Vilken är din drug of choice?
Marijuana.
Mm. Varför?
Lätt. Väldigt små skadeverkningar. Mm. Den funkar för mig. Alltså, för mig, jag mår bra av den. Eller som, jag mår bra av den om jag inte gör den för mycket. Ingen mår bra av att göra någonting för mycket.
Det är som vita prov för Niklas Wahlgren.
I guess. Han ser ut som att han har skjuter vita prov.
Hatar den reklamen, alltså vidrig. Åh, fy fan, jag vill strypa honom varje gång jag ser den.
Titta inte på tv, Jocke.
Nej, jag vet, det är hemskt. Men hur ser du på framtiden nu då?
Vad menar du?
Vad ska du göra efter FFF och vad... Fortsätter TS Knas? Kommer du få en till säsong FFF? Vad vill du göra? Ska sämst av comedy göra
något? Jag vet inte. Alltså, TS Knas har just gått med på att vi ska ha reklam där både jag, Soran och Petter pratar in i början. Alltså inte smygreklam, utan det är tydligt att det är reklam. Men det var ju inte det jag ville göra i livet. Reklam liksom.
Nej. Tycker du att du har sålt din själ?
Ja, absolut. Flera gånger om. Det har inte ens med det här att göra. Jag tycker bara liksom... Kompromisserna jag har gjort för att få göra det jag vill är enorma i förhållande till mina principer. Så en hycklare är jag utan tvekan. Liksom.
Okay.
Och den här principen känns CP-jobbig att bryta faktiskt. Jätte, jättejobbig. Jag menar, hade jag velat jobba med reklam, då hade jag blivit David Sundin.
Mm.
Ja, men jag är inte det. För jag är snygg. Nej, men det här är inte vad jag ville göra. Men om det krävs då för att jag ska fortsätta göra det jag vill göra, att jag gör det, då får jag väl göra det då, I guess. Och så länge det inte är smygreklam, så tycker jag att det är typ okej. Inte okej. Alltså liksom säga, jag har ingenting emot med reklam. Folk får göra reklam hur mycket de vill. Alltså, jag är helt för det. Jag vill inte göra reklam.
Nej. Och ändå så gör du det.
Ja.
Hur vill du annars finansiera ditt skapande eller dina...
Nej, jag vet faktiskt inte, Jocke, utan det är ju liksom som alltid att jag går omkring med ångest och funderar på om jag ska hitta någon doktorandutbildning och liksom leta mig in på. Det är min ständiga plan B liksom.
Bli doktor i vad då?
Jag vet inte. Bara liksom att, alltså det här är en dröm om att få ett mycket, mycket litet kontor på något universitet. Och att väldigt få människor bryr sig om en eller ser en. Och så får jag läsa och tänka och skriva väldigt mycket.
Mm.
Så det spelar liksom ingen större roll för mig så länge jag tycker att det är intressant. Och eftersom jag tycker väldigt mycket är intressant, så liksom finns det säkert någonting jag skulle kunna ägna 3 eller 5 år av mitt liv åt att skriva om och tänka på. Så är det. Men vad som händer med TS Knas? Ja, vi ska fortsätta göra den. Jag ska göra en egen podd. Mm. Som du ska hjälpa mig med. Och så ska vi försöka Patreon-finansiera den.
Det tycker jag.
För att komma ifrån det här.
Mm.
Jag tror liknelsen jag drog var att lyssnarna, genom att inte betala för TS Knas och tvinga oss att ta in liksom, reklam, det gör våra lyssnare till hallikar.
Ja.
Ja, de pimpar ut oss. Ja. Istället för att gå in på Patreon som TS Knas hade kunnat göra och göra våra lyssnare till torskar istället. Sådana som köper horor. Men ja. Oavsett vad så är jag ju en hora. Liksom. Det kommer inte jag ifrån.
Nej. Men alla är vi horor till rätt pris. Jag gör det ju gratis, va? Jag sitter ju här.
Ja, du är en slampa, Jocke. Det är inte samma sak.
Nej, okay.
Jag är faktiskt yrkesverksam.
Okay.
Jag har sugit kuk och tagit den i baken så mycket så folk är beredda att betala mig för nöjet.
Ja.
Men du kommer nog dit, ska du se. Don't worry, child.
Ja, det är bara att böja sig framåt och låtsas att man gillar det.
Mm, precis. Ja, du kommer gå långt. Och sen min stand-up sämst ska väl ut på turné. Jag vet inte om FFF får en säsong till. SVT verkar inte supersugna, men så är det ju alltid med dem. De brukar ändra sig när tittarsiffrorna trillar in. Då blir det plötsligt jävlar vad det ska gå fort och göra en ny säsong.
Mm. Men så är det väl alltid. När det ändå borde vara så att de är ju den makten på tv-marknaden som inte borde behöva bry sig om tittarsiffror. Eftersom att de ändå tvingar oss att betala.
Så är det.
Om vi tittar på det.
Och ändå är det enda de mäter.
Mm.
Inte kvalitet. De mäter 2 saker. Tittarsiffror och hur PK någonting är. Och är det bara tillräckligt PK, då gör SVT det. Det är, oavsett tittarsiffror faktiskt.
Det är lite skamligt faktiskt, kan jag tycka.
Det är sinnessjukt. Mm. Faktiskt. Det är inte bra. Det är inte nyttigt. Det är därför jag kämpar så mycket för att ta mig in där. För jag tycker det behövs variation. I just public service som jag växte upp med. Men efter den här säsongen FFF så känner jag faktiskt att fuck dem alltså. Fuck linjär tv överhuvudtaget. Alltså hela min generations komiker, vi är ju omsprungna. Vi var den generation som inte kom in på tv precis när tv var stort, det vill säga som Schiffert och dem. Och vi är för gamla för att vara youtubers. Och de är ju skitstora youtubers, liksom, så här, 100 000-tals tittare. Mm. Så vi hamnade i mitten. Alltså jag tror sena 70-talister, tidiga 80-talister överlag gjorde det. Liksom. Vi var mellangeneration som inte dög någonting till egentligen.
Vad fanns det för er?
Nej, men internet kom ju när vi växte upp. Men vi växte ju upp med tv. Så att lyckas om man ville göra något kreativt eller uttrycka sig, så var ju tv, film, vanlig radio var ju det stora. Att jag kan sitta och 150 000 lyssnare på en podd som är helt privat och startad av tre grabbar i Petters vardagsrum.
Mm.
Alltså, och som har högre lyssnarsiffror än många av Sveriges radios program. Det är ju faktiskt absurt och det betyder ju någonting. Det betyder att deras tid är över.
Mm.
Ja.
Vill du plugga för något? Ska du göra någon gig snart?
FFF.
Ja.
Titta på det.
Folkets främsta företrädare på SVT Play.
Mm.
Vem tycker du jag borde intervjua här?
I podden?
Mm.
Vilka har du intervjuat?
Elinor Svensson, Miriam Bryant, Carl Stanley.
Vilka unga människor.
Ja, du är äldst.
Gärdenfors då? Det verkar ju som du har ett tema.
Simon?
Mm.
Ja, det har ju blivit väldigt mycket komiker.
Ja,
och det kommer nog bli det ganska mycket till en början också. Men jag vill väl röra mig lite mer inom andra branscher också.
Mm.
Men vi får se vad det blir. Men,
kan du intervjua Peter Brist då? Han är ju Instagramstjärna.
Ja. Ja, men som avslutning så brukar jag alltid be mina gäster att välja avslutningslåt. Vad vill du höra?
Jag vill höra Kolla kolla av Nationalteatern.
Då spelar vi den. Tusen tack för att du tog dig tid, Aron.
Tack, Jocke.
Sådär ja, tusen tack för att ni har lyssnat. Hoppas att ni gillar det. Och ni kan väl oavsett vad ni tycker, om ni tyckte det var skit eller bra, så kan ni väl skriva till mig på #vemärdu eller på mejladressen vemedupod@gmail.com. Ni kan självklart följa Aron på Twitter och Instagram. Där heter han Aron Flam, helt kort och gott. Och där kommer ni få mer information när han uppträder och vart, om ni vill se det. Ni kan också hjälpa den här podcasten och mig att fortsätta flyta rent ekonomiskt på patreon.com/vemärdu. Där kan ni gå in och stödja om ni gillar det här och känner för det. Nästa vecka kommer vara det sista för det här året. Det kommer bli en liten avslutning och så kommer jag få ta lite jullov. Jag heter som vanligt Falken31 på de sociala medierna. Och nu tycker jag att vi rullar Kolla kolla med Nationalteatern, så får ni ha det bäst tills nästa vecka. Ha det gott, hej!
Om man är född bland proletärer och gör narkotika affärer, om man är redan en gång straffad, så är det lätt att man
känna mig fri, fri, fri. Det är min filosofi, fi, fi. Kolla, kolla att jag är en reko-kille. Även om jag kan sitta på kåken idag, får ni hålla med om att det var inte dit jag ville. Nej, jag tar ett jobb på första bästa ställe, läderfåtölj och egen telefon. När jag kommer härifrån, tänk och trodde jag var stark, men jag hamnade i en park och levde på att sälja. Får man inte göra, inte bra. Det var det jag sa, det var inte bra.
Producerat av Jins Medieproduktion.